Låt oss be. Herre, min hjälpare, jag ber dig om nåd att vara ärlig. Vänd mig helt om så att jag tvingas att se mig själv. När jag vill vända ryggen åt mig själv, så tvinga mig tillbaka igen, så att jag kommer öga mot öga med den vidriga, vanställda, smutsiga och såriga varelse som jag är. När jag ryser och vill blunda, så framkalla för mitt inre den avskyvärda synen. När jag försöker tala med dig om något annat, så låt orden stocka sig i min mun av förfäran över vad jag nyss sett. Herre, skåna mig icke, gör mig till en ärlig människa. Fräls mig för Jesu Kristi skull. Amen. Vi hör dagens evangelium som är skrivet i Markus evangeliet kapitel 14 och verserna 32-42 i Jesu namn. Det kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sade till sina lärjungar, stanna här medan jag ber. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sade till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sade, Abba, Fader, allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att det sov. Då sade han till Petrus, Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad samma bön. Då han kom tillbaka fann han att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Han kom tillbaka för tredje gången och sade till dem, ni sover nu och vilar er. Det är nog. Stunden har kommit. Se, Människosonen ska utlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Han som förrådar mig är här. Så lyder det heliga evangeliet. Gamla goda tider. Goda tider därför att de var väckelsetider. Syndare blev uppväckta. De som sov i sina synder fick plötsligt se, jag är illa ute, jag hamnar i förtappelse. De som bara har drömt om den eviga saligheten, när de äntligen vaknade upp, började en verklig mardröm i helvetets pina. Men så länge var det bra när nådetiden varade. Det var ännu möjligt att få syndernas förlåtelse här och nu. De sovande, de blev uppväckta. Men var finner vi dessa sovande människor, dessa sovande kristna? Ofta tänker vi, och inte utan fog, att de som sover i sina synder, de är just sådana som lever i alla möjliga laster. som inte går i kyrka, som inte läser sin bibel, som inte ber, som super mycket, lever i en samborelation utan vixel, eller de som inte vill ha någon kontakt med sina föräldrar, lämnar dem i sticket, och så vidare. Vi kunde uppräkna alltså olika slags synder, hur många som helst. Det är de som sover i sina synder, som lever si och så. Men Jesus berättar en liknelse om 10 jungfrur. Och där säger han att sist och slutligen alla dessa 10, de dåraktiga, men också de visa och kloka, de började sova. Vi kan kanske försvara också dessa kloka jungfrur på det viset att Jesus var ändå borta. Brudgummen hade inte kommit ännu. Inte kommit till dem. Det var kanske därför de somnade in. Men nu har vi hört dagens evangelium. Nu märker vi att nu är brudgummen där. Nu är Jesus med sina lärjungar. Och det som är så förskräckligt här i denna berättelse är att lärjungarna, de sover när Jesus är med dem. Vem är alltså de sovande i kyrkan? Vem är de som sover i sina synder? Det är inte utan vidare klart att de sovande bara är de människor som är utomstående, som lever där utanför kyrkans murar, som aldrig kommer till gudstjänsten. Det är mycket möjligt att vi finner de sovande här, mitt i gudstjänsten, bland oss själva. Och det är ännu märkligare att lärjungarna sover när Jesus är med dem. Därför att nu är det ju en helig påsknatt. Och Mose har skrivit att just under denna natt ska man vaka. Ska man vara vaken och vaka oberoende av om Jesus är med lärjungarna eller inte. Och jag är säker på att så hade lärjungarna gjort flera år. Gång på gång, men inte denna gång. Och då måste vi ställa frågan, var ligger felet? Varför lärjungarna som var så vana vid att vaka under påsknatten, just denna gång orkade de inte? De som har läst Markus evangeliet, vi kan märka, vi kan notera att det här är egentligen inte första gången lärjungarna kommer till korta, utan det börjar bli liksom en ond vana att när Jesus börjar tala om sitt eget lidande, om sin kommande korsdöd, det är något som faktiskt inte intresserar lärjungarna. Inte så mycket, sist och slutligen, inte alls. När du läser Markus evangeliet, så redan där i kapitel 8, när Jesus första gången säger någonting om sin kommande död, så kommer Petrus till honom och låter förstå, det här är ingenting sånt som fängslar mitt intresse. Du får inte gå upp till Jerusalem, Jesus. Aldrig ska det se att du måste bli korsfäst. Jag vill inte det. Och Då måste Jesus säga till Petrus, det du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Det du vill, det är inte det som Gud vill. Och där märker vi första gången att Petrus har inget särskilt intresse för en korsfäst Jesus. Likaså sen i kapitel 9, där avslöjar Jesus andra gången. Han talar än en gång om sitt lidande. Och då, direkt därefter, börjar lärjungarna åter en diskussion sinsemellan. En diskussion som de vill dölja, inte uppenbara för Jesus, nämligen de börjar drifta frågan, vem av oss är den störste? När Jesus alltså säger och talar att han kommer att förödmjukas, han kommer att bli korsfäst, på samma gång lärjungarna diskuterar frågan, vem som är den störste bland oss. Det var det de ville. I kapitel 10, Jesus sen tredje gången talar om sitt kommande lidande. Och därefter kommer Jakob och Johannes och de ställer en fråga. Vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Och vad vill de? Låt den ene av oss få sitta på din högra sida i din härlighet. Och den andra på din vänstra. Åter Jesus talar om sin korsfästelse. Och lärjungarna fantiserar om de första platserna. Sen när vi kommer till den sista måltiden, så berättar särskilt Lukas att också där när Jesus delar ut sin kropp, sitt blod, när han talar om den kommande döden, också där strider lärjungarna med varandra och åter en diskussion pågår, vem som är den störste. Och nu kommer vi sen alltså till Getsemane. Och Jesus ber och lärjungarna hör någonting innan de somnar in. De har alltså ingen vilja att lyssna på Kristus där han ropar i sin nöd och hans bloddroppar rinner ner på marken redan då. Och när sen allt det här börjar se, då läser vi i fortsättningen att lärjungarna sen sviker honom, springer bort. Och vid Jesu kors, där är det närmast sen vissa kvinnor som stannar kvar. Lärjungarna, de är ingenstans. Om vi alltså tänker på hela denna berättelse, allt det som vi har läst i evangelierna, så står vi verkligen inför en svår uppgift. Alltså, vad är min uppgift idag? Att predika över en text som ingen av er, ingen av oss djupast sett är intresserad av. Därför behöver jag er förbön. Därför behöver vi Guds hjälp. Därför att sist och slutligen, vi är inte bättre än Jesu lärjungar. Om vi är ärliga så har vi inget intresse för denna predikan. Och gamla goda tider, det var väckelsetider. Vad gör du nu? Vad har du gjort när du hittills har lyssnat på en predikan? På denna predikan. Gamla goda väckelsetider, då predikade man och sa det till åhörare. Har du kanske brukat jord? Medan du borde ha lyssnat på predikan. Har du velat bygga upp ett nytt hus? Eller kanske renovera ditt kök? Samtidigt som du lyssnar på predikan. Eller är det kanske vissa tankar som dyker upp angående din fule granne som du tänker ha gjort stora misstag mot dig? Eller vad är det som du tänker när evangelium berättar om den korsfäste Kristus? Är denna syn, är denna berättelse något som verkligen fängslar vårt intresse? Och därför märker vi i detta evangelium, vi märker hur tyngdpunkten förändrar sig. Först är det mycket om Jesu bön. Vad han ber. Men ju längre vi läser predikotexten, desto mer märker vi att Markus börjar tala om lärjungarnas böner, nödvändigheten att diska be. När Jesus tredje gången går och ber, Markus inte mer noterar det så särskilt mycket, utan han fäster all sin uppmärksamhet vid lärjungarna som inte ber, även om just de borde. Och man märker hur Markus själv börjar få ångest. Vad är det som pågår här? Vad är det som pågår mitt i församlingen? Varför sover lärjungarna när de borde be för att bli frälsta? Och sen får vi en förklaring där Jesus uppmanar lärjungarna: be, för anden är villig, men köttet är svagt. Och där har vi nu alltså åter denna uppmärksamhet som fästs vid viljan. Anden är villig. Anden är villig att lyssna på evangelium. Anden är villig att ta emot den korsfäste Kristus. Men köttet är svagt. Och mitt i allt detta, sen får vi lyssna på den bön som Jesus ber. Och lägg märke till att där är det också, det är mycket viktigt att vi får där höra vad är Jesu vilja och hur hans vilja underkastas. Guds vilja. Jesus ber Allt är möjligt för dig, fader. Ta denna bägare ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Och kanske är vi lite besvikna på Jesu bön. Därför att vi har en sådan känsla att han borde ha direkt ha accepterat Guds vilja och säga naturligtvis vill jag offra mig själv. Men vi märker istället att Jesus bevarade sin personlighet oavkortad. Han undertrycker, han dödar inte sin naturliga livsvilja. Det är ju en gåva från Gud. Livet som en gåva. Och Jesus vill hålla fast vid livet. Men det som vi finner här i denna berättelse är hur han underkastar sig Guds vilja. Han lämnar sin egen vilja och vill att Guds vilja ske. När vi nu alltså har Jesu bön framför oss och vi har sen alltså hela denna berättelse i Markus evangeliet där lärjungarna vill någonting annat, då märker vi hur vår vilja och Guds vilja alltid står emot varandra. Och det är orsaken till att lärjungarna inte orkar. De blir trötta på att lyssna. Lyssna på Jesu bön. De blev trötta på att lyssna på det som han förkunnade att han ska dö. Vår vilja och Guds vilja står alltid mot varandra. Och då måste den enes eller den andres vilja dö. Och det var just därför Jesus blev korsfäst. Den enes eller den andres vilja, vår vilja eller Guds vilja, måste dö. Båda kan inte gälla på samma gång. Och just därför Kristus korsfästes. Kristus säger själv att människosonen ska utlämnas i syndarnas händer. Och då dräper man honom med sina egna händer. Man vill inte Guds vilja. Och människosonen som utlämnas i syndarnas händer, det betyder nu dör han. Men i allt här ser vi ändå hur Guds goda vilja ser. Vi har nämligen här Jesu ord. Människosonen ska utlämnas i syndarnas händer, utlämnas. Och sen i den efterföljande bibelversen. Han som förrådar mig är här. Om vi läser texten på grekiskan, då blir det ännu märkligare. Vi kunde översätta texten så här. Människosonen ska utlämnas i syndarens händer. Se, han som utlämnar mig är här. Alltså i grekiskan har vi samma ord. Människosonen utlämnas i syndarnas händer. Vem är det? Vem är den som utlämnar Jesus? Det är Gud själv. Gud som står bakom hela denna historia, det är han som utlämnar människosonen i syndarnas händer. Men stig upp nu, låt oss gå, han som utlämnar mig. Förrådaren, Judas, han är nu här. Och om vi sen alltså läser hela Markus evangeliet, då blir hela historien ännu mer otroligt. Nämligen det första som Jesus säger i början av sin officiella verksamhet, det är det här att Guds rike har kommit nära. Guds rike är här. Och nu använder sen Jesus samma ord, det sista som han i offentlighet säger. Det är det här att min förrådare, Judas, har kommit nära. Han är här. Så att Guds rike är nära, så började Jesus sin förkunnelse. Och nu avslutar han genom att säga, Judas, min förrådare, är här. Samma ord i grekiska. Och där ser vi alltså hur Gud leder historien. Han vill att Jesus dör. Att Jesus dricker bägaren. Den bägare som är Guds fredes bägare. Varför Guds frede? Därför att Gud vill att hans vilja ska ske. Och det är något som vi inte vill. Det är därför Jesus dör i syndarnas händer. Att han försonar vår onda vilja. Han försonar vår onda gärningar. Och det är just Guds nåd. Det är just det som vi ber när vi tillsammans ber. Låt din vilja ske. Den som ber Fader vår, han ber att jag och min vilja, jag dör. Och bara den kan be Fader vår i uppriktig tro. Han som är villig att offra sin vilja. Och här har vi alltså ingen vilja som är fri. Utan det är just uppmaningen att nu lämnar vi vår vilja istället för Guds vilja. Må Guds vilja se, därför inte min vilja. Därför att min vilja är ond. Min vilja är ingenting. Och till sist kan vi vända om allt det här. Om alltså förrådare, utlämnare, är nära. Och bakom det här står att Gud utlämnar människosonen. Om Guds rike är nu nära, Guds konungarike när judarnas konung snart blir korsfäst. Och Judas är nära, han som förrådar judarnas konung. Då får vi också vända om det som Jesus säger, människosonen ska utlämnas i syndarnas händer. Vi kan vända om tankegången också där och säga, vad ser då när du, vi syndare, utlämnas i människosonens händer? När människosonen utlämnades i syndarnas händer, så tog de död på honom. När vi syndare utlämnas i människosonens händer, då får vi liv. Hans händer är genomborrade. Och när vi utlämnas i dessa händer, där finns syndernas förlåtelse. Där finns den eviga saligheten. Där finns orsaken till varför han har dött för dig. Ja, just därför att han ville försona dig. Han ville ta bort din onda vilja. Och i Jesu Kristi sår, där har du trygghet. Där kan du inte mer sova, utan vara vaken och ha ett evigt liv tillsammans med Jesus. Amen.